platån att stå på, tycker jag ska vara att alldeles oavsett så är du värd att bli älskad.
Du lyssnar på Human Change med mig, Daniel Magnusson, och idag så kommer jag ha ett väldigt spännande och intressant avsnitt. För just nu så har jag inte en aning om vad det här kommer ta vägen, vilket jag tycker är väldigt skönt. Och jag sitter här med en god vän, coachkollega, samarbetspartner, föreläsare, fantastisk människa, Josef Turang. Varmt välkommen.
Wow, tack. Tack snälla. Det var verkligen värmande ord. God vän är jag i alla fall, det vet jag. Jag hoppas i alla fall.
Jag tänker att vi brukar ju prata om att vi ska ge varandra en sån här disk, eller du ska ge mig en disclaimer.
Innan jag berättar hur mycket jag älskar dig.
Ja, exakt.
Disclaimer, Daniel.
Ja.
Jag älskar dig.
Tack, detsamma.
Tack. Det värmer.
och du som lyssnar och säger, okej, är det här jag ska sitta och lyssna på? Så kan det ju vara. Och jag slänger över bollen till dig. Vad skulle du vilja prata om idag, Josef?
Det kom vi inte överens om under pre-production, men vi kör ändå. Nej, men jag skulle vilja prata om huruvida någonting spelar roll överhuvudtaget.
Mm.
För både du och jag har en massa klienter och uppdrag och föreläsningar och håller i utbildningar och så.
Mm.
Där vi hjälper människor att bli en bättre version av dem själva och uppnå sin potential. Och det kan skapa en stress bland, alltså inom den person som vill prestera högre, göra bättre, skapa en verklighet som de känner att de förtjänar. Och då är frågan liksom, tar den stressen en framåt eller skälper den en snarare? Och det som jag finner intressant är att egentligen, sett till mitt sätt att tänka, så spelar inget av det här roll. Överhuvudtaget. Och på samma gång, i samma stund och i samma andetag, så är det så mycket som är så otroligt viktigt för mig. och du känner ju mig. Du vet ju att jag tycker om hög prestation. Och du vet ju att jag tycker om utveckling och att förbättra mig själv. Så jag vet inte. Det är väl någonting som vi kan i alla fall skrapa på ytan, känner jag.
Ja, eller så går vi på djupet, tänker jag.
Det kan
jag.
Vi göra.
Ja. Det låter som en bra. Så ingenting spelar roll.
Nej.
Mm.
Folk bryr sig för mycket om saker. Men människor har en tendens att känna att det är så otroligt mycket som står på spel.
Mm.
Om jag inte får det där jobbet. Om den där dejten inte går hem. Om de inte signar avtalet innan vi har brytt datum.
Mm.
Eller hur?
Mm, mm. Ja, och det där är ju det går ju verkligen att gå på djupet med allt egentligen, att jag kommer i tid.
Mm.
Att jag lever upp till den som jag själv tror att jag är, att jag lever upp till den jag andra tror att jag är.
Mm.
Att jag har de här kläderna, att jag inte har de här kläderna.
Exakt.
Etc. Ja, men det är intressant, jag tycker vi dyker ner i det.
Ja.
Och tittar närmare.
Perfekt.
Så när du tänker då, Josef, att ingenting spelar roll, på vilket sätt kommunicerar du det till en klient? Gör du det på något sätt? För det kan ju, det kan ju låta väldigt provocerande.
Mm. Ja, det kan det absolut göra. Jag vet inte ifall det är mer provocerande för en klient eller en familjemedlem som är förtvivlad över att Black Friday är nu över och att barnkläderna har gått upp till ordinarie pris. Så.
Ja.
Men nej, jag försöker att inte undvika, men jag tror att det handlar om lager av medvetande där om man är inne i hela den här karusellen, den här mätbarhetskarusellen, där allting går att kvantifiera och mäta och man fokuserar på resultat och slutmål och de bästa av världar, syftet bakom målen också, så tror jag att man behöver landa lite grann i sig själv och i vad det är man egentligen sysslar med genom sin livsresa. Så att, ja, absolut. Vi pratar om det, klienterna och jag, ibland. Men inte alls på det här explosiva och direkta sättet att, nej, men ingenting spelar roll.
Nej. Vad, jag tänker så här, du pratar ju mätbart, jag har ju hört din historia, du berättade tidigare liksom hur du har gissningsvis när du har tränat mätt typ millimeter, kanske centimeter på musklerna, kroppsfett och träning.
Ja,
och, hur ser du på det nu då?
Det är fortfarande kul.
Ja.
Men det definierar inte mig överhuvudtaget.
Nej.
Jag älskar ju prestation.
Mm.
För att för mig är det roligt. Allt det här blir som ett spel. Som en lek.
Mm.
Som Minecraft eller Call of Duty. Nu liksom hinner inte jag alls spela tv-spel överhuvudtaget. En disclaimer. Jag är tvåbarnsförälder. Två småbarn. Så att mitt PlayStation 4 har varit urkopplat sen en lång tid tillbaka. Men det går ju att spela liksom livsspelet fortfarande. Och det tycker jag är roligt.
Mm.
Men skulle det nu vara så att jag inte når upp till de förhoppningar som jag har om mig själv, så är det helt okej.
Mm.
Och det jag menar med att ingenting egentligen spelar roll. Det är klart det spelar roll huruvida du andas eller inte. Det är klart det spelar roll på ett mänskligt plan huruvida du är omtyckt eller inte, antar jag. Eller om du har mat på bordet. Men i övrigt, liksom, om du har en tröja med en raviolifläck på och du upptäcker raviolifläcken två hållplatser innan din arbetsplats, så kan jag lova att det är fler som får panik för att de har en raviolifläck på tröjan som de precis har upptäckt. Och hur ska jag mäkta med den här dagen?
Mm.
Och då har den här raviolifläcken en sån kontroll över ditt liv och ditt medvetande, och den påverkar dig så otroligt mycket.
Mm.
Och om du skulle prata om den här raviolifläcken i ett, så här, ur ett isolerat perspektiv och ta ut dig själv ur ekvationen, så förstår ju du hur komiskt det är.
Mm. Verkligen.
Men ändå så går vi omkring, de allra flesta av oss, jag också, jag har en väska nu som var jättesnygg för 5 år sedan och nu ser den ut som 7 svåra år. Och ibland så går jag omkring och tittar på den och tänker, vad ska folk tro om mig och den här väskan? Och då påminner jag mig själv att, men va? Väskans uppgift är ju ändå trots allt att hjälpa till med att transportera saker.
Mm.
Det är ju den funktionen den ska fylla.
Mm.
Så.
Jag fick upp flera tokiga tankar när du berättade om raviolifläcken. Jag tänkte så här, det kan ju vara frustrerande. Och så kanske någon sitter där, hur kommer det sig att jag har en raviolifläck på skjortan? Jag har inte ens sett en ravioli.
Ja,
så tycker jag. Men sen tycker jag så här att i ditt fall då, när du väl kommer på dig själv med att den där med väskan spelar ingen roll.
Nej.
För att i ditt syfte med väskan i det stora hela är att transportera saker.
Mm.
Sen så finns det ju de som kanske lägger en större betydelse på vad det är för märke och väska. Och,
absolut.
Och, liksom, och då kopplar det till sin identitet.
Precis.
I ditt fall nu då, Så här har du gissat att det inte har varit jämnt.
Nej, så har det inte varit jämnt.
Nej. Så när kom du till insikt till det här? Eller liksom, när skedde skiftet?
Så kan nog inte pinpointa ett exakt och specifikt tillfälle, men någonstans runt 26-27 jag hade fått mitt hjärta brustet ett antal gånger av på grund av mina perspektiv och mina förhoppningar på min livsresa. Så,
och brustet hjärta betyder inte bara liksom att det var kärlek som
nej,
försvann.
Gud, nej, utan
att du inte nådde
de höjder som jag hade satt upp för mig själv. Och liksom, där kan vi prata om kalibrering vad gäller ens förväntansnivå och så vidare också. Och vad som faktiskt krävs för att nå mål. Men om vi går tillbaka till ursprungsfrågan så... jag har nog alltid varit en tänkande människa ändå. Som reflekterar över mitt handlande. Avståndet från handling till reflektion har tidigare varit längre. Och har med åren kortats ner. Så jag tror att någonstans när jag var 26-27 så reflekterade jag över huruvida det spelar någon roll att ha den där väskan. Eller huruvida den här raviolifläcken ska påverka min prestation. Eller. Jag fick ofta höra att jag var en materialspelare tidigare, vilket jag var liksom. Jag är oförskämd vad gäller den aspekten. Och faktum är att nu när jag tittar tillbaka på mitt liv och hur jag har resonerat och tänkt tidigare, så ler jag, för att jag vill ge den unga herren en kram och liksom bara härlig energi och kärlek. För idag så kommer inte en raviolifläck eller en trasig väska att påverka min prestation. Och jag tror att för mig så var jag tvungen att genomgå den förändringen att från att vilja få min omgivningsacceptans till att acceptera mig själv. Alldeles oavsett hur jag väljer att min person ska vara. Att ha en acceptans i att det här är fantastiskt. Alldeles oavsett. Och om det då baserat på min logik så hur jag formulerade det för mig själv. Om allt då är fantastiskt. Alldeles oavsett. Spelar det då någon roll ifall jag får en sen avbokning från en klient för tredje gången? Eller spelar det någon roll då ifall en uppdragsgivare väljer att gå med en annan konsult eller utbildare för att den personen kanske är mer senior sett till år av erfarenhet? Det gör ju inte det. För mig.
Och så det handlar ju mer om att du har landat i att du är så mycket mer än liksom din prestation egentligen.
Eller en väska eller en raviolifläck.
Ja, eller vad den än är.
Exakt.
Ja. Och fick mig att tänka på när du... Och jag tror också så här, det är mognadssak överlag. Mm. Att vi behöver liksom hitta oss själva, även om inte vi har varit någon annanstans än där vi är just nu. Och där är vi hela tiden. Men det får mig att tänka på när vi hade det här ett gruppsamtal på Zoom som jag har för coacher när du var med. När vi pratade om så vad är det som gör att du inte når du och dina klienter når dina mål? Vad är liksom ämnet?
Mm.
Och om jag minns rätt så sa du någon formulering där att det som är så viktigt att sätta som grund är att oavsett vad de sätter för mål, om de når dem eller inte, så definierar inte deras värde som människa.
Precis. Absolut inte. Det en prestation är en sak, och det för mig är en prestation väldigt så här matter of fact, väldigt avskalat, och ska inte alls tas personligt. För jag tror att så fort man börjar blanda in personliga aspekter i en prestation, där man dessutom känner att man får en hjälp med att definiera sig själv baserat eller på grund av prestationen, då tror jag att prestationen blir lidande.
Mm.
Och ens välmående. Så det är egentligen en björntjänst. Jag förstår den goda intentionen.
Mm.
Fast varför ska du blanda in liksom personliga aspekter i en prestation? En prestation är ju bara ettor och nollor. Det är ju bara en ekvation som ska lösas. Det har ju ingenting med dig som person att göra.
Nej. Men, och det är väl just det som är utmaning. För många kopplar sig själva till sitt värde i prestationen.
Mm.
De kopplar sig själva i värdet och välmående till att när jag väl har uppnått det här.
Då
mår jag bra. Ja. Och då blir det ju för mig att man utgår från fel startblock.
Absolut, du börjar ju fel ände.
Ja, för att, och det är klart att om vi säger som ett hälsomål då, säger att man ska då att man ska i någon form kanske typ så här bli mer hälsosam. Mm. Säg att du ska gå ner i vikt eller du kanske ska gå upp i vikt också. Mm. Så det är viktigt att ta de aspekterna också, för det är så lätt att koppla det till att man ska alltid ska gå ner i vikt, men man kan faktiskt behöva gå upp i vikt också.
Precis.
Så när du väl har gjort den förändringen, så är det klart att du kan må bättre rent fysiskt.
Mm.
Men det fysiska har ju ingenting med sinnet att göra.
Absolut inte.
Som sinnet är ju kopplat till din självkänsla exempelvis. Mm. För det är ju där det upplevs. Och det är den som är så viktig att förstå innan man börjar sträva efter ett mål.
Ja.
Och vad är syftet? Varför ska du nå det här målet? Och så vidare. Och vi pratade ju, jag hade ju ett avsnitt med Ola Wallström här för några, vad var det, avsnitt 17, tror jag.
Mm-hmm.
Mm. Där vi pratade om målguren som tänkte om. Och han tittar ju inte idag på mål och sätter upp mål detaljerat som han höll på förut och jagade och jagade, för att han jagade ju så mycket så att han liksom märkte att han var ju aldrig lycklig, han var ju aldrig nöjd. Exakt. När han väl kom fram. Utan nu sitter han med på att sätta en riktning åt det här hållet. Vilja.
Mm.
Vad är din reflektion av det? Liksom hur tänker du runt en sån sak?
Jag skulle nog säga att jag förstår liksom bärningen i att fokusera på en riktning.
Mm.
För mig så blir det, när man fokuserar på en riktning utifrån bara den här korta meningen som du återberättar från det som han säger. En riktning för mig innebär ett skifte i medvetande.
Mm.
Där du går mot någonting. Det är nog essensen i transformation. Att du går mot, du börjar någonstans och du går mot ett skifte i medvetande.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det kontra liksom stenhårda mål. Kanske för att jag liksom är så skadad från min barndom där allt ska mätas och så, men jag förstår det, och jag tänker då att det blir ju behagligare om man nu tar mål och prestation personligt.
Mm.
Att se din resa som en kompass som behöver kalibreras och där man vill gå i en viss riktning för att man har en bild eller en känsla av den man vill vara. Och att den hjälper att man formas till den personen genom den resan mot den riktningen. Det låter ju jättehäftigt.
Mm.
Speciellt ifall man liksom går omkring och nästan har en ångest kring prestationer.
Mm.
Vi pratar ju ofta med klienter som har en ångest över de här målen som de sätter upp.
Mm.
Och där tror jag att bottenplattan platån att stå på tycker jag ska vara att alldeles oavsett så är du värd att bli älskad.
Mm.
Det är ju en befrielse.
Mm. Och precis, och då kom återigen kopplingen till att värdet i mig som människa har ingenting med målet att göra.
Nej.
Och tittar man då på det här med att ha som riktning eller mål, så länge du vet och har då en platå eller grund att stå på, så spelar det ju egentligen ingen... Är den stabil, ja, då kan du ju sätta upp mätbara mål, ja, som då ska presteras och så vidare. Och i det här fallet också kanske inte lägger så stor vikt om du når eller inte. Nej. I slutändan. Ja, du vill gärna nå det, men okej, du faller inte ihop och hamnar i en depression för det. Liksom.
Precis. Och gärna även liksom det här med... Avbröt jag det nu?
Nej då. Ja. Nej.
Det här med att sätta tydliga mål med ett slutdatum och allt det här. Men vi använder ju oss av alla de här modellerna, smart och så vidare. Ponera att ditt mål är att flytta in i ditt drömhus den 17 februari 2025. Och du kämpar mot det målet och du gör allt i din makt för att nå det målet. Jag tog ett ganska liksom kosmetiskt mål för att förklara mitt exempel eller utveckla det. Om du då når dit du ska, alltså du flyttar in i ditt drömhus 2027. Vad har hänt?
Ja, det är längre tidsperspektiv. Det är 2 år till. Liksom. Ja.
Men i övrigt så har du har ju nått fram. Mm. Utmaningarna, det är väldigt många, både på arbetsplatser, egenföretagare, klienter som jag pratar med, där när det börjar närma sig deadline, så är man nästan förtvivlad. För nu har jag avlagt ett löfte. Eller hur? Som jag inte kan hålla. Så man apropå att prestation för många är kopplat till egenvärde. Mm. Nu blir jag en sämre människa. För nu har inte jag hållit det jag lovade. Alltså är jag en lögnare. Det är väl inte en särskilt härlig känsla att gå omkring och bära på.
Nej, verkligen inte. Och jag tänker så här, just med den här exemplet med huset där.
Mm.
Så tänker jag att det spelar ju egentligen ingen roll om du kommer till det huset eller inte. Visst, man kan ju tycka så här, det var ju tråkigt att jag inte nådde det huset som jag hade tänkt. Men samtidigt så kommer förmodligen du vara nöjd när du hamnar någon annanstans ändå i slutändan.
Absolut. Om du känner att du är värd att bli älskad. Ja. Om du tänker den tanken. Jag är värd att bli älskad. Jag är älskvärd. Alldeles oavsett.
Mm. Jag tänker i någon form så liksom, det är liksom grundläget. Vi är kärlek i någon form oavsett.
Mm.
Vad vi än går runt och tror. Och för mig så jag kan ju bara titta på hur jag jobbar idag.
Mm.
När det gäller coachning och sådana saker. Pratar typ nästan aldrig mål. Faktiskt.
Wow.
Med mina klienter. Så okej, men när vi klarar dem. Och på något sätt så här. Så går jag mer åt att prata riktning med vad vill du få ut, vad vill du ska hända.
Just det.
Vill du ha en transformation eller en förändring? Och jag kan gå in på den också, vad det betyder. Men sen så sätter jag inte mål som jag har gjort tidigare med klienter. Liksom, att, nu ska du, okej, vad vill du uppnå? Hur ser det ut?
Hur många klienter har du kontaktat nästa månad?
Ja, men till exempel, eller... Både så här kortsiktiga som ska då presteras.
Ja.
Utan för mig handlar det mer om att hjälpa människorna att hitta ett skifte i ja, men som du pratar, i sin medvetenhet om vem är de? Vem är de inte som de ofta går runt och tror att de är?
Mm.
Men också hur, som jag alltid pratar om, liksom, hur skapas din upplevelse av ditt liv?
Mm.
Och därav så blir det ganska oväsentligt. Jag har pratat med en klient här nu ett par gånger. Och då var det så här, har vi liksom inte satt ut liksom några riktiga mål? Och så landar vi ändå i det han vill. Och det han vill, och det är oftast pinpoint, alltså när de börjar prata om vad de vill uppnå och sådana saker, så är det ändå liksom att de vill må bra. Och att då hjälpa personen att att hitta sitt egna välmående. Det är det går ut på.
Ja.
Och för att när den grunden är satt och du förstår hur ditt välmående skapas, eller skapas, att det alltid finns där, men att det liksom i någon form är grumlat av alla tankar som dyker upp, så blir det mycket lättare som en bättre grund.
Mm.
Lång utläggning. Men just att jag sätter inte alls mål på samma sätt. Jag jobbar inte med smarta mål.
Nej.
Och det kan vara liksom man också göra.
Mm.
Men som, återigen, är inte grundplattan rätt? Du har fel startblock. Du startar i fel
ände.
Löpbana. Ja. Ja, eller fel ände eller liknande. Va? Då spelar det ingen roll.
Nej.
För att du kopplar det hela tiden till din egenvärde helt enkelt.
Och det där liksom, mycket av det där kommer ju från att, tror jag, att när vi är barn så är våra föräldrar kanske inte alltid de mest pedagogiska.
Nej, de har gjort sitt bästa utifrån de förutsättningar
utifrån
de har.
Sitt tänkande.
Kan ju låta jättejobbigt att höra om du har varit med om hemska saker.
Ja.
För att då tänker du så här, men vad i helvete, vad har du gjort sitt bästa? Det var inte det bästa. Jo, men utifrån deras förutsättningar, utifrån deras tänkande i stunden så gjorde de sitt bästa. Sen kan vi ju fortfarande tycka att det var ett jävligt dåligt bästa. Nivån var jävligt låg.
Absolut. Ja. Så är det, definitivt. Och grejen är att, apropå liksom, föräldrarnas roll i hur vi blir och vad som formar oss och leder till att vi skapar de här personligheterna som vi gör. Någonstans, jag skulle vilja veta när det finns ett så här tydligt brytdatum för när man slutar vara en bieffekt av sina föräldrars bästa tänkande i stunden. Och någonstans tar ägandeskap över sitt egna liv och tittar på de förändringar som behöver göras för att man själv ska må bra.
Mm.
Alltså det finns ju folk som har mist sina föräldrar för många, många, många år sedan. Men ändå så lever deras spöken kvar och påverkar den dagligen. Och så säger man att men jag beter mig så här för att när jag var liten så var min farsa på det här sättet. Eller när jag växte upp så blev jag negligerad av min mor. All right, men om du då är 35 eller 45 eller 50
eller 60
eller 60
eller whatever.
Ja, eller whatever. När blir ditt liv ditt ansvar på riktigt?
Vill du ha svaret?
Ja, så fort du hör den här podden.
Ja, precis. Skulle kunna vara.
Ja.
För mig handlar det om, så vad handlar det egentligen om? Lyssna in på nästa avsnitt med mig, Daniel Magnusson och Josef Torang, avsnitt nummer 21. Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes, är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. Skriv gärna en kommentar. Är det så att du vill komma i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mail på daniel@humanchange.se. Ha det fantastiskt.